Herren tillber dig, far, men bara priser dig. Tack att du är stor och du är mäktig. Du är mer större än vi kan tänka oss. Och jag bara priser dig. Halleluja. Jag ärar dig. Jag löfter ditt namn högt upp. Och jag ber dig, och Herre, att du kommer med ditt närvaro. Tack för ditt närvaro. Och tack för att du ska uppenbara ordet ditt så att det blir till mat och nytta för oss som ska höra. Jag bara tackar dig, Herre, och jag bara ärar dig för den ånd av uppenbaring som du är. Amen. Ja. Idag så ska jag snacka om Gud och vad hans många namn betyder. I Bibeln så har namn en betydning. Det är ju våra namn, men vi lägger inte så stor vikt på det som vi gjorde på Bibelns tid. Och i den tid som vi befinner oss i nu, så är det ändå mer viktigt att veta vem Gud är. Och Gud är uppenbart vem han är genom det namn som han sätter på sig själv. Och vi tränger verkligen att veta hans tankar, hans planer. Vi tränger att känna han personligt mer än någon gång. När Adam och Eva var i Edens hage så vandrade de med Gud. De gick och snackade med Gud. Jag tror Adam snackade med Gud som han snackade med Eva. Det var inte något forskjell. De hade en relation, de hade ett samfund som var naturligt, äkta och närt. Men på grund av syndefallet då, så blev den relationen brutt. Den närheten blev brutt. Och det var ju väldigt tragiskt. Och det är det här Jesus kommer in. För att en människa, mig och dig, ska få, kunna få kontakt med Gud igen, så kom Jesus. Han var villig till att komma för att genomberätta det som gick galt. Och hade inte det varit för Jesus, så hade vi varit förtappt. Men det som var poängen med det Jesus gjorde, det var att vi skulle få genomberätta vår kontakt med Gud, vår far i himmelen. Inte bara bli frälst och rädda för evigheten, men att vi också skulle få en kontakt tillbaka med Gud, här på jord. Så att vi kan leva i en personlig kontakt med vår far. Och det känner jag är, alltså så, det är så viktigt att det är, att vi har den kontakten. Och när disciplen spurte Jesus om han kunde lära dig att be, så det första Jesus då sa att de skulle säga Fader var. De skulle hänvända sig till far. Det var det första han sa. Och jag tror inte att Fader var det först och främst en bön som jag ska lära utan att liksom bara citera. Jag tror mig det är en mal för bruk i vårt bönneliv. Att det som den innehåller kan vi bruka i vårt eget bönneliv. Och disciplen säger, Jesus, lär oss att be. Ja, okej. Okay. Må vi lära det också? Ja, tydligvis. Och jag tänker, visst vi hade bett mig sånt som Jesus har lärt oss och sådana nycklar som finns i Bibeln, så hade vi fått mycket mer bönnesvar också. Men det är lite vanskeligt för oss att inställa oss på vad som ska lära, och speciellt bön kanske. Det är så lätt att säga det att Gud ser hjärta, han hör oss. Och det är både sant och fel. För han vill att vi ska uttrycka oss. Han vill ha en relation. Han vill att vi ska... Och så han har gett oss mycket nycklar för att han vill att vi ska ha bönesvar. Och det är lurt att höra på han som ska ge svaret när han säger vad vi ska göra. Inte sant? Så det där att lära, det är inte dumt. Jag har ett barnbarn som går i första klassen nu. Och han känner egentligen inte varför han behöver gå i andra klassen, för han kan ju allt. Han kan alle bokstavene og kan alle tall. Og hvor mye er det å lære? Og jeg tenker av og til så kan vi jo havne i denne boksen. Vi tror vi kan så mye. Men kunnskapen om Gud og kunnskap, det er dyrebart, tror jeg. Jeg tror det er nyttig. Det holder det. For følelsen til alt forsvinner. Men har du en kunnskap, så du vet, ikke bare håper, men så kommer ned i ånden din og så ber deg deg gjennom det som livet møter deg. Han sa, Fader vår, la ditt navn holdes helligt. Skal det si, sa han. Det var ikke et forslag, men det skal dere, altså, dere skal gjøre det. Det var liksom, det hadde ikke noe valg egentlig. Og som jeg sa, så er det lurt å høre på han som skal svare bønnen vår. Ordet hellig, det betyr å bli satt til side. Og prises og bli tilbedt, faktisk. Og det betyr at når vi skal komme fram til Faderen, skal vi prise hans navn. Vi skal bruke litt tid til å opphøye han. Hans navn. Liksom, ja Gud, vi priser deg, men hva betyr Gud? Hva er det inneholdet? Det var liksom nummer en i Jesus sin bønnelærdom. Og det navnet som Gud har gitt på seg selv, de åpenbarer hans karakter og hans natur. Og selv om han navnet seg selv i Gamle Testamentet, så er Gud en paktsgud. Og han, den pakten den oppfylte Jesus når han døde. At det, altså Gud er i går og i dag og til evig tid det samme. Hans navn forandrer seg ikke ifra gamle pakt til den nye pakt, eller til tusenårsrike eller evigheten. Gud er den han har sagt. Kommer ikke til å forandre seg. Og når det, hvis ikke vi vet hvem Gud er, så kan vi bli lurt til å tro på løgn. Og da blir vi bedratt. Og det er ikke kjekt. Det er viktig at vi kjenner hans karakter, så vi kan tro på ham og vite hva vi tror og hvorfor vi tror det. Et av de første navnene som han åpenbarer seg med, det er Elohim, Herren Gud som skaperen. Så i 1. Mosebok 3, 1-2. Nå har jeg laget et ark med adresse navn på, og skriftstenen som folk kan få på et eller annet vis, hvis de vil. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over store dyp. Og Guds ånd svevde over vannene. Altså, Gud er skaperen himmelen og jord. Det finnes ingen andre universer som har skapermakt. Det er kun Gud. Han er den eneste som kan skape ut av ingenting, bare med sitt ord. Han trenger ikke et utgangspunkt. Ut av ingenting så skapte han hele universet. Han forandrer seg. Nei, han har ikke det. Og det betyr at han kan skape ut av ingenting i dag også. Og så for Gud så er det overnaturlige naturligt. Altså, Gud er ikke på vårt nivå. Han er overnaturlig, og det er helt naturligt for ham. Det er helt normalt for ham. Altså, vi må strekke oss mot ham. Han må ikke komme ned på vårt nivå. Og i og med at vi har nye skapninger og har Guds ånd på innsiden av oss, så har vi også en mulighet til det. Det er ikke bare et eventyr, men det er en mulighet for oss å strekke oss imot det som Gud har. Det andre navnet, det er Jehova Jireh. Herren som min forsørger. Første Mosebok 22:8. Abraham svarte, Gud vil selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn. Det var starkt sagt av Abraham det. Han visste at han hadde tro på Gud. Så gikk de videre sammen, de to. I vers 14. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor ble det sagt en dag i dag. På Herrens berg skal han la seg se. På hebraisk betyr dette bokstavlig talt at Gud er en Gud hvis forsørgelse skal synes. Det vises når Gud forsørger oss. Da blir det en forskjell. Den er over vår begrensning. Og Gud vil sørge for, som en forsørger, så vil han sørge for hele oss. Både ånd, sjel og kropp. Både følelsesmessig og økonomisk, sosialt, åndelig, moralsk. Alt har Gud, vil han sørge for. Og han er villig, men han er ikke bare villig, han er også i stand til å møte våre behov. Du kan ha foreldre som er villige, men de har ikke evnen til å forsørge sine barn. De vil, men de har ikke evnen. Men Gud, han har både vilje, og han har mulighet, og han kan. Og det at Gud er vår forsørger, det forandrer seg ikke når kronekursen faller, aksjemarkedet faller, arbeidsledigheten stiger, og alt som verden bygger sin trygghet på og har sin sikkerhet i rystes. Det forandrer ingenting på Gud. Så jeg tenker, det er så viktig at vi skjønner at Gud er vår forsørger i gode tider. For da har vi etablert et forhold til ham. Hva skal jeg kalle det? Vi har skjønt hvem han er når vi har det godt. Så da klarer vi å, det er det så etablert at når det blir vanskelige tider, så forandrer han ikke seg. Og det er ganske stort, det er større enn at Håvard klarer å fatte det, tror jeg. I en velfungerende familie, så er det er ikke barn som sørger for foreldre. Og vi er Guds barn, og Gud sørger for sine barn. Ungene, de vet at middagen er på bordet når de kommer fra skolen. De tar det som en selvfølge. Altså, nå snakker vi om velfungerende familier. Vi vet at det finnes mange ting. Men det er sånn som Guds bilde er på en familie, sånn som Gud ser på foreldre og barn, så er det en selvfølge at foreldre forsørger sine barn. Og det står mange ganger i Bibelen, jeg vet ikke hvor mange ganger, men at vi må bli som barn. Og jeg tenker den situasjonen, den relasjonen der, at vi har samme tilliten til Gud som vår forsørger, som ungene har til sine foreldre. Altså, vi trenger ikke være voksne i vår forhold til Gud, sånn sett. Vi kan ha tillit som en unge til Gud. Det trenger ikke være anstrengt og krampaktig, men det er en selvfølgelig tillit. Jehova El Shaddai, Herren Gud den allmektige, Gud som er mer enn nok. Du vet, Gud er ikke nok for oss, han er mer enn nok. Tenk på det da. Betyr ikke det godt når det er nok, men Gud er mer enn nok. 1. Mosebok 17.1. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for han og sa, «Jeg er Herren den allmektige. Vandre for mitt åsyn, og vær ustraffelig.» Altså, ja, Gud er mer enn nok. Og når Jesus mettet 5000 i ørkenen, menn foruten kvinner og barn, og de hadde 12 korger til overs, da tenker jeg, det er tydelig uttrykk på at det her var ikke mer nok, det var mye mer enn nok. Det var jo voldsomt mye til overs. Og det er Guds natur. Det er Guds natur. Det var ikke bare da, det er det nå også. Han forandrer seg ikke. Han er ikke bare allmektig av og til. Han er alltid mer enn nok. Efeserbrevet 3:20. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraften som virker i oss. Hvilken kraft virker i oss? Jo, det er Guds kraft. Og den virker ikke bare Gud, men han virker i oss. Gud har gjort det tilgjengelig for oss. göra mycket mer än allt. Kan vi göra igen och allt gjort då? Då är det mycket mer att göra. Och när vi har gjort allt så är vi så förnöjda. Men Gud han gör mer än allt. Långt utöver det vi ber eller förstår. Vår förståelse, den har ingen möjlighet att följa Gud. Alltså Gud är långt utöver det vi förstår. Ja, men visst Gud är allmäktig, och varför tillåter så mycket ont i världen? Hör mig om. Ja, varför? Gud har gett människan en fri vilja. Och den kan jag inte gå tillbaka på. Man kan inte överstyra den. Och när människan väljer bort Gud så får det konsekvenser. Med fria människor tar våra fria valg. Men man kan inte välja konsekvenserna. De är ett resultat av valg. Det gäller oss personligt, det gäller land, det gäller folk, det gäller familjer, det gäller världen i stort. Väljer vi väck Gud så må vi ta konsekvenserna. För Gud har gett oss en fri vilja. Han kommer inte till att styra över oss. Vi må vilja ha hans styrelse i våra liv. Jehova Rafa, Herren Gud som helbreder, eller Jehova helbreder. Andra Mosebok 15:26. Han sa: "Dersom du hører på Herren i Guds röst och gör det som är rätt i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud och hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på Egypterne. For jeg er Herren din lege." Salme 103:5. Han som forlater all din misgjerning og leger alle dine sykdommer. Jeg er Herren din lege, sa Gud. Og så kommer Jesus, jo, hva gjorde han? Jo, han helbreder alle. Og ved hans sår er vi helbredet i dag. Altså, hvorfor er det... Altså, hvorfor vil alle folk til den flinke legen? Jo, for de vil ha hjelp. Du går ikke til en lege så du har dårlige rykter om. Altså, da skal du bli nødt til det. Og det er ingen som advarer oss om at nei, du må ikke søke legedom, du må søke legen. Du må ikke søke legedom, du må søke Jesus. Hvis du er syk, så er det ingen som sier at nei, du må ikke søke legedom, du må gå til legen, gå og besøke legen. Men det er jo fordi du vil ha legedom. Selvfølgelig. Hva er problemet, tenker jeg? Selvfølgelig er du syk, så vil du bli frisk. Det er derfor vi har legeren, og legeren blir jo sett på, i hvert fall før i tid, som et kallsembel, hadde jeg sagt. De gjorde Guds gjerning. Og selvfølgelig går vi til legen for å bli frisk. Og det gjør vi med Gud også. Og når legedommen blir manifestert i kroppen din, så er du takknemlig til Gud. Og du var takknemlig til legen, hvis det var vært den. Og på Jesu tid også, så gikk de til han fordi de ville bli friske. Lukas 5:15 står det. Men ord om han kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre han, og for å bli helbredet for sine sykdommer. Og i 6:18 i Lukas. De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Og de som var plaget av uren ånder ble helbredet. Men du vet, Ola Nordmann er så redd for at det er den som ber skal få æren. Det er nesten som at hvis du trenger en operasjon, og operasjonen er vellykka, så er ikke det kniven som legen har skåret deg med du blir glad for. Det er jo legen som har brukt kniven du blir glad for. Altså sånn er det med oss, vi er bare et redskap i Guds hånd. Vi er bare et redskap. Men det är en fördel att den här kniven som ska skära ska brukas att skära sig att den är skarp då. Och att den lär sig slipas. Men det är så viktigt att vi känner att alla som känner Gud är redskapet för Gud. Det är inte ingen som, alltså då kommer stolthet in hvis du har en egen agenda. Och då må du böja dig, då må du ydmyka dig, för det är inte bra. Stolthet får förfall, vad det är sagt. Men Gud tränger redskap och så är det villigt att gå hans väg och göra de gärningar som han har bett oss om. Nästa namn, Jehova Nissi. Herren Gud som vårt sejersbanner. Andra Mosebok 17:15-16. Så byggde Moses ett altare och kallade det Herren är mitt banner. Och han sa, en hand är utdragt från Herrens trone. Herren ska strida för Amalek från släkt till släkt. Själv om jag inte är så våldsam och intresserad i sport så tycker jag alltid rörande som de hejser den norska flaggen i den säger. Jag känner att det är något symboliskt och något starkt med det. Och vi kan alltid hejsa flaggen, för vi har alltid sägaren. Alltid. Alltså, Gud han har sägrat, han är vår befriare, han har vunnit, han prövar inte att vinna. Han sägrar en gång för alltid och den sägaren kommer att bestå i evighet. Och det är ingen som kan ta den platsen. Den är intakt för evig och alltid. Det löpet sprunget, den kampen är spelt. Han vant. Det blir inte flera löp, det blir inte flera kamper. I undervärlden är det vunnet. Men vi lever ju i den här världen då. Men vi är ju på det sejrande laget. Andra Korintherbrevet 2:14 så står det. Men Gud vare tack som alltid lär oss vinna seger i Kristus. Och vid oss åpenbara duften av kunskapen om ham på vart sted. Hur ofta är alltid? Det är ju alltid det. Gud lär oss alltid vinna seger. Men han säger inte något om hur lång tid det kan ta för att säga det. Här. Så vi måste hålla ut. Till med hans seger är manifesterat. Och i Romarbrevet 8:37 så står det, men han i allt detta vinner med mer än seger. Alltså, det är ju gott nog att vinna, tänker jag. Varför ska man ha mer än seger? Det kan mest vara så att du är vinner, men du har inte varit med och deltagit i kampen. Kan jag säga det så? Då har du fått mer än seger. Och vi vet ju det att det är ju en kamp. Man har inte kamp mot Göteborg men mot makter och myndigheter. Men vi går i kampen med vi vet resultatet. Vi vet att vi är på det sejren. Vi vet att Jesus vann den sejren. Och vi kan inta den. Och det kan vara kampfullt. Men vi vet inte helt hur lång tid kampen tar heller. Men Gud är vårt sejersbanner. Och det kan man alltid hejsa. Jehova en Kadesh, Herren Gud som helliggör eller sätter till sida. 3 Mosebok 20:7-8. Dere skall helliga dere och vara helliga, för jag är Herren deres Gud. Dere skall ta vare på mina lover och hålla dem. Jag är Herren som helliga dere. Och han är fortsatt densamme. Första Kora 1:30. För det är hans verk att det är i Kristus Jesus. Han som för oss är blivit visdom från Gud. Rättfärdighet och helliggörelse och förlösning. Han avskiljer oss och helliggör oss. Men Jesus är blivit vår helliggörelse. Och det helig betyder inte att du är utillnärmelig, att du är exklusiv och att du är liksom behåller dig för dig själv. Uppnåelig. Men att man satte sida och det ska inte vara fysiskt för en hänsikt. Men det är inte säkert du kan delta i allt det som världen gör. Det kan vara att du måste ha andra prioriteringar. Och bruka tiden kan bli annorlunda. Ja. Men det är inte bara några få utvalgt. Jag tror aldrig Guds barn är utvalgt för en hensikt. Och du är med att prioritera Gud, du mer kommer in i den hensikten. Det starkare blir den hensikten, det djupare blir det, det mer blir av det. Ja. Jehova Shalom, Shalom, Herren, Gud, vår fred. I Domaren 6:24. Där byggde Gideon ett altare för Herren och kallade det Herren är fred. Det står där en dag i dag i Abieser 1 Ofra. Han är vår fred i dag. Johannes 14:27. Fred efterlater jag där. Min fred ger jag där. Icke som världen ger, ger jag där. La icke deras hjärta förfärdas. Frykt icke, säger Jesus. Och Jesus tog inte med sig freden till himmelen. För det var fred nog. Han efterlot han till oss som är kunde ha den. Fred som är övernaturlig, som inte är påverkad av världens omständigheter. Den är för oss idag, i detta ögonblick. Det är mest för gott att vara sant. Att vi tränger inte att bekymra oss. Vi tränger inte att lägga oss in under oroligheter. Vi kan ha fred i Gud. Han är fredens ond. Och själv om hela världen lever i frykt, så är Gud vår fred. Gud blir inte styrt av en dramatisk världssituation. Han har beskyttelse för oss. Han har, ja, han är hjälplös. Och när Guds ond har tagit bolig i den som är född på nytt. Alltså Guds ånd har inte frykt i sig. Så visst att den Guds ånd får lov till att bara öka platsen in i dig, så må frukten vika, för det är inte så stora plats, hade jag sagt. Det vore man gå, det som inte är Gud må gå, när Gud fyller det upp. Så det är så viktigt att fylla sig. Men självklart vill alltid fiendliga på lur. Och fortäller oss att det är många grunder till att ta emot frukt. Men han är lögnar. Fienden är lögnens far. Och allt han säger är lögn. Och vi tränger inte höra på honom. Det är bortkastat tid att lytta. För att du måste göra något med det som påverkar dig. Lytta inte på honom. Gå finna ut heller vad Gud säger. Jehova sitt kanu, jag vet inte helt hur jag ska uttala det, men Herren Gud, vår rättfärdighet. Gud är vår rättfärdighet. Jeremias 23:6. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo tryggt. Detta är det namnet som han ska kallas med. Herren, vår rättfärdighet. Alltså, Gud är rättfärdig. Och Abraham, han trodde Gud. Och det blev tillräknat han som rättfärdighet. Vad han trodde på Gud. Det var för Jesus sitt jag. Alltså rättfärdighet i förhållande till Gud, det kan vi inte upparbeta oss. Vi kan inte jobba för det, vi kan inte göra oss förtjänta det. Det är en gave som vi får i den nya födseln. Det finns ingen skala för rättfärdighet. Det är inte något som är mer rättfärdigt än andra. I Guds ögon. Men kan ju uppleva det. Att några folk har lite mer rättfärdighet samt som andra. Nej, när vi är födda på nytt så har vi iklätt oss Jesu rättfärdighet. Och det är den rättfärdigheten som ger oss allgång till Gud. Det är det enaste som ger oss allgång till Gud. Inte prestation. Inte våra bönner, inte våra talenter, men rättfärdigheten som vi fick i Jesus. Och då blir det väldigt rättfärdigt, hade man sagt, för då stiger man likt. ingen som har något fortfarande för att den kommer ifrån bättre familjer eller mer talenter. Nej, i Guds ögon så är det kun Jesu rättfärdighet som gäller. Och den kan man aldrig få helt likt. Ingen skala. Jehova Shamma, Herren Gud som alltid är där. Den Gud som är närvarande. Ezekiel 48:35. Runt omkring ska byen måla 18,000 stänger och byens namn ska från den dag vara Herren är där. Och så kommer ett vers från Nya testamentet, Hebreerbrevet 13:5. För han har sagt: Jag ska aldrig slippa dig och aldrig förlata dig. Alltså Jesus säger oavsett hur med dra så vill han alltid vara där. Oavsett. Liket och jordens ände. Och hvis vi känner Gud, Shamma, Gud som närvarande, så tänker man aldrig vara ensam. För att han är alltid närvarande. Och det är helt fantastiskt. Träng inte vara närvarande, vara ensam. Du kan snacka med Gud, du kan... Och så är han där, så möter han dig, så kommer du känna hans närvaro. Psalm 139:28 så står det: Var ska jag fly? Nej, var ska jag gå från din hand? Var ska jag flykta från ditt åsyn? Farar jag upp till himlen så är du där. Och vill jag reda mitt leje i dödsleje så då är du där. Alltså Gud kan inte sätta sig i karantäne. Han kan inte begränsas. Jag tänker, åh, vi är så heldiga att vi har en sån Gud. Vi tränger liksom inte vara på en speciell plats, ha en speciell utsikt eller allt annat. Gud är närvarande för de vi är född på nytt. Och vi kan alltid hänvända oss till han. Vi kan alltid ha han i vår närhet. Jehova Rohai, Herren Gud som min hyrde. Psalm 23:1. Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Och det är på grund av att han är min hyrde. Därför manglar jag inte något. Det är inte vilken som helst som är min hyrde. Men Herren är min hyrde. Min personliga hyrde. Vi känner så hyrda som är god, men Herren är en god hyrde. Den gode hyrden. Han tröstar mig och leder mig på rättfärdighetsstier. Det är hyrden som finner i gröna ängen till fåren sina. Det är inte fåren som leder hyrden. Det är hyrden som leder fåren. Sauden. Alltså, och hyrden vet att sauden tränger mat, vatten och kvile. Det tränger inte bräka om det en gång. Han vet det. Han vet alla deras behov och han leder i det. Så de kan finna det de tränger för sina behov. Han leder inte liksom, i hutt och dyna bara för att förgöja. Liksom. Nej, han leder de för att de ska finna sina behov. För att de tränger att få sina behov mätta. För det är såa. Och en god hyrde han beskyttar budskapen för att fara i terrängen. Och ifrån faror utifrån. Det kan vara faror bara inne i häggningen eller vad sagt, och utanför. Men hyrden är den som beskyttar, för han har varit där, så han vet inte faran är. Och han är vaken och han sörger för sauden sina. Så när vi letar Herren för att vara vår hyrde, och inte väl att vara en sau som exkluderar sig själv, så nyter han inte gott av det som flocken har heller. Han får inte nytta gott av det som hyrden har för flocken sin. Så det är dumt att exkludera sig själv. Bli en av flocken. Själv om inte går i flocken, alltså, visst förstår mig rätt. Och han lär mig ligga i gröna ängar. Och det är ju, de gröna ängen är ju matfatet till sauden då. Det är där du får näringen. Så när du ligger i matfatet så tränger du inte att sulta en gång. Sånn er vår hyrde. Jehova Eloi. Ja. Herre Gud den høyeste. Salme 91,1. Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge. Altså Gud sier han er den høyeste. Og da finnes det ingen høyre. Altså hvis du er den høyeste, så kan ikke det være noen som er høyre. For da er ikke du høyeste. Så Gud er den høyeste. Og jeg kan ikke forstå at noen har bytt ut den høyeste med noen som er mindre. Når man har tilgang til det høyeste. Den som sitter, den som bor, altså det vil si du, da har du bosett deg der. Du er ikke bare på besøk hos Gud i det høyeste. Du har bosett deg der. Du vil bo der. Og det du bor, det er det du får næringen, det er det du får forsørgelsen, det er det du får alt det du trenger for å gå ut i verden, liksom, og møte hverdagen. Så det er så viktig å bli boende i Guds skygge, i den allmektige skygge. Ikke bare komme når du har et behov eller liksom trenger litt trøst, men bli der og vær der. Alle andre er mindre mektige enn den allmektige på det høyeste. Og tenk at det kan vi slå oss ned. Det er ikke mye ondskap som når der, tenker jeg. Hvis du bor hos den høyeste og den allmektigste. Og ikke bare være på besøk, men få adresser i der. Og det siste navnet, det er Jehova Adonai. Herren Gud som er Herre. Altså, vi er Gud sine tjenere. Han er Herren, vi er hans tjenere. Det er dumt å tro at du skal være Herren. Og Gud er god her å tjene. Altså, det er lurt å alltid være underlagt hans herredømme. Altid. Altså, det er Guds navn som vi finner i Gamle Testamentet. Og hvis vi i vår daglige bønn bare bruker de navnene når vi tilber Gud og æren for den han er, så blir det etablert i oss hvem Gud er og hva vi kan liksom hente ifra han. For altså, Gud er ikke en teori, han er en personlig Gud som bryr seg om oss hele dagen i alt vi gjør. Og så jeg har lyst til å si litt om Gud som far. Det er jo ikke alle som har, når du snart sier far, så er ikke alle som har en god opplevelse av det. Men ifra Guds side, fra Guds tanke, så er det noe godt. Et farsbild er noe godt. I Matteus 7:7-11, så står det. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske blant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber om fisk? Nå er det dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver. Hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Hvor meget mer? Det er liksom, Og vi som er foreldre, vi ønsker jo å være gode foreldre av hele vårt hjerte. Altså, men ikke alltid vi lykkes. Det er jo ikke så vanskelig å erkjenne. Men allikevel, så ønsker vi, altså vårt mål og vårt ønske er at vi skal være gode foreldre. Selvfølgelig. Ingen som ønsker å bli stemplet som en dårlig mor eller en dårlig far. Det ønsker vi ikke. Och hade jag haft en brainstorming här, vad betyder det att vara eller gott och ont? Så tror folk ganska lika svara folk. Men när det gäller Gud så har man lätt för, eller så är det en sån, säger Gud är uransaklig, så man kan ju inte känna hans vägar. Så man snur på huvudet liksom och tänker att kanske något ont menade Gud var gott. Men det står ju inte där. Gud vet vad som är ont och Gud vet vad som är gott. Och det samma referensen som med har till ont och gott, det samma Gud har. Jag kan inte tänka mig att han plötsligt snurrar om i huvudet. Och så står det att själva med önskar vara god, så säger han, och det som är vunnet, det vill ge unga lika god i gav. Hur mycket med om mig som är god? Så hvis man tänker att ja, jag vill ju göra gott för unga mig, så vill Gud det mycket, mycket mer. Så man må inte vränga ting till att bli snutt på huvudet. För det som är gott, det är gott. Men självklart kan Gud bruka det onda till något gott. Och när man liksom, det som är ont, då reagerar du med äv och grinning. Men det som är gott ger glädje och latter och positivitet. Men man möter det onda. Och Gud, han är inte hjälplös och vanskelig i sådana vanskeliga situationer heller. Han kommer oss till hjälp i de vanskeliga situationerna. Och man kan prisa Gud och ära han och tacka han i en kvar situation. Men man kan inte tacka för allt, för det är inte säkert det är Gud som har sänt det. Check avsändaren för att tacka han. Och hvis inte det är Gud så kan du returnera det. Alltså jag menar, man må veta vem avsändaren är för att tacka avsändaren. Och Gud, han är god. Men han möter oss och hjälper oss i det vanskliga som vi möter också. Så ja. Så det är viktigt att finna ut vem avsändaren är. Ja. Till slut så vill jag säga att sätt din lit till Gud av hela ditt hjärta, inte bara delvis, hela hjärta, i en kvar situation. För och bara bestäm dig för att Gud förändrar sig inte om omständigheterna är vanskliga. Gud är densamme och det är för stort i vårt håg att fatta. Så hoppas jag att du fick något ut av det. Och önskar som sagt att ha en översikt över dig namnet så jag sa och bibelverset så är det möjligt att få fatt i. Amen.
Amen.